Podplay.
Hej hopp på er! Påsken är förbi och ett nytt avsnitt av NHL Puls ska kablas ut. Och den här gången sitter vi faktiskt på varsitt håll och spelar in på grund av att det är sjukstuga hos Johansson. Jag ber om ursäkt till alla lyssnare på förhand här för att min hjärna kanske kommer processa saker och ting lite långsammare än vanligtvis. Men då är det tur att min poddkollega a.k.a. Viaplays Jonathan Lindqvist är på alerten idag, va?
Ja, jo då, absolut. Jag har nyss bytt däck som har samlat på sig lite kärhetspoäng. Så att jag känner mig redo och fylld av självförtroende. Skit under naglarna.
Trots mässet du skickade i morse till mig.
Ja, okej. Okay,
vi började gå in på vad det stod kanske.
Ja, jag var skakig. Jag var skakig i morse. Det var jag. Men för att citera den store Jay Leno. När händerna och hjärnan jobbar tillsammans, då mår hjärtat bra.
Ja, det är väl sant. Vill du ha lite hockeytrivia att inleda med här?
Ja, absolut. Alltså utöver pulshöjaren.
Ja, absolut. Utöver pulshöjaren.
Mm-hmm.
Så det blir ett quiz innan quizet. Vad tycker du om det?
Det är bara fråga på.
Ja, jag ramlade över den här faktan förra veckan faktiskt. Jag tänkte att det här måste jag berätta för Jonta. Men jag vill inte göra det off the record, utan jag vill göra det under inspelning. Så jag vill credda mig själv lite grann för att jag har hållit mig så pass länge. Du vet ju hur jag är med hemligheter.
Ja, verkligen. Eller ja. Du är en ivrig människa.
Ja, det kan man säga. Så här. Det har bara hänt två gånger sedan 90-talet. Att det har funnits en spelare som vunnit skytteligan och gjort över 50 mål. Mm. Och vunnit Stanley Cup samma säsong. Och det här har hänt två gånger. Och det är ju samma spelare som har gjort det. Som var över 50 mål. I och för sig, jag vet inte om han vann skytteligan någon gång. Men han var över 50 mål båda gångerna. Och vann en Stanley Cup senare den våren.
Och när var, vilken tidsram pratar vi?
Från 90 och framåt till idag. Ja,
Mare Lemieux.
Nej. Eller har du någon invändning här att han gjorde det i början av 90 med Penguins?
Alltså jag kan inte tänka mig att han inte gjorde 90 eller 50 mål de åren de vann.
Ja, det kan faktiskt vara så att du har rätt med det. Men jag har inte tittat upp det. Det kan vara så att dragningen är vid 95 i så fall. Så okay. En snabb googling här då. Nej. Nu ska vi se. Lemieux gjorde 69 mål 92-93 säsongen.
Mm. Men åren innan då?
Nej, 44, 19, 45 på 90-talet där i början.
Jaha, du ser. Okej. Okay. Mm. Ja, men Stanley Cup och 50 mål. Jag tror att Temusellerna var nog uppe på något sånt där också, typ 48 när de vann, men jag tror inte han var över 50-07.
Men sen ska det ju hända två gånger också.
Ja, precis. Då kan man egentligen räkna. Crosby och Malkin har ju bara gjort 51 gång var, tror jag. Så det är inte dem. Ingen i Chicago, ingen i Kings. Då är det ju före. Jag tror att det är Joe Sakic.
Wow, snyggt.
Ja, den satt ändå efter en kräfte lite.
Ja, men det var ändå imponerande att du tog den, tycker jag. 96-2001.
Mm.
Så vann över 50 mål och vann Stanley Cup. Så det går inte att dra ett likhetstecken mellan att man har en stark målskytt och att vinna Stanley Cup. Sen är det ju inte direkt ett minus heller, kan man säga.
Nej. Nej.
Och det är inte så ofta man är över 50 mål heller. Men jag tyckte det var intressant att bjuda på den faktan här i inledningen. Sen tog du den kanske lite väl snabbt. Jag hade hoppats att du skulle liksom rabbla fler namn innan vi landade på Sakic.
Mm. Ja, jag ber om ursäkt. Jag ska tänka längre nästa gång. För dramatisk effekt.
Du, när jag sa Sakic, då kom jag att tänka på, det finns ju ett klipp med Peter Forsberg när han är ute och spelar golf i början av 2000-talet. Jag vet inte om det är i Sverige eller om det är borta i Denver. När han uttalar Joe Sakic typ Joe Sakic. Har du sett det?
Ja. Men det är ju ett stökigt namn.
Absolut.
Alltså Sakic. Jag kan nog säga att där känns det fortfarande som att man inte har bestämt sig.
Jag tycker man hör olika i nordamerikansk media också.
Ja. Ja, men den är lite liksom smalare, men Adam Earn. eller Ernie. Den har jag också båda. Jag såg faktiskt en match. Jag såg en Detroit-match förra veckan. Då experten och kommentatorn sa olika.
Ja, men det måste man göra upp på förhand.
Ja, det tycker jag. Men den är, jag tror att det är Earn. För Ryan Callahan var experten. Han sa Earn och han är, har ju spelat med honom. Mm. I Tampa i världen. Så det borde ju vara han som har rätt.
Du, innan du får pulshöjaren serverad till dig här. Det är inte många matcher kvar i grundserien. Vad har du för känsla för 21-22-vintern här i NHL?
Så här långt den bästa säsongen jag har bevakat NHL på.
Oj!
Ja, men det tycker jag. Alltså i kraft av att vi har som flera historiska säsonger. Jag menar, Auston Matthews målskytt vi pratar om, Igor Shesterkin. En av de bästa målvaktssäsongerna. McDavid och McDavid. Alltså många spelare över 100 poäng.
McDavid och McDavid.
McDavid och McDavid.
Nya radarparet i det, Edmonton.
Ja, det hade varit jobbigt. Nej, men också framförallt att det är så många bra lag. Det här är intressant nu, för NHL har ju varit väldigt jämnt så många år. Och nu är det inte så jämnt. Och jag vet inte om det... jag ska inte säga att det är roligare över tid. Men eftersom att det inte har varit så här på ett tag med liksom... Okej, vi har en 5-6... riktiga storlag som är riktigt bra och i gengäld då flera lag som är helt avhängda, då känns det väldigt kittlande. Sen kanske över tid kanske det är roligare att man har de här tajta slutspelsracen när många lag är indragna, det vet jag inte, men här och nu känns det väldigt roligt, tycker jag.
Ja, och jag blir ännu mer taggad för veckans avsnitt också, nu när jag ska presentera pulshöjaren. Den här målvakten som vunnit Vezina, Ted Lindsay och Hart gjorde i helgen sin första match sedan Stanley Cup-finalen i fjol.
Oh, Carey Price.
Owen Power och Matty Beniers, ettan och tvåan från senaste draften, har nu signat och debuterat för sina respektive NHL-lag. Men jag vill veta vem som gick efter dem, alltså trea i 2021-draften.
Ooh, gud vad jag är dålig på det här. Jag kommer inte på, jag får passa.
1400 poäng nådde den här gubbkroppsstarka superstjärnan förra veckan.
Alexander Ovechkin.
Apropå superstjärnor, tvingades en toppback i ligan nyligen ställa in säsongen på grund av en vristskada. Vem tänker jag på?
Drew Doughty.
SHLs skyttekung har nu signat med en NHL-organisation. Jag söker spelaren och laget.
Gud, där har jag missat helt. Nej, pass.
Två svenskar i samma lag slog under helgen sina personliga poängrekord i NHL. Vilka?
Två svenskar i samma lag?
Mm.
Elias Lind Holm och Rasmus Andersson.
Och där är vi i mål med veckans pulshöjare. Och som alltid så gör jag inte den mest gedigna researchen, så det kan mycket väl vara så att Elias Lindholm och Rasmus Andersson den gångna helgen slog sina personliga poängrekord, men jag tror inte det. Utan svaret på den frågan är Victor Olofsson och Rasmus Dahlin.
Mm-hmm.
Se där. Du, Victor Olofsson.
Mm.
Snackas väldigt lite om honom den här säsongen, men han har liksom lite i skymundan gått över 20 mål nu. Som sagt, personlig poängrekord på 46 pinnar. Är det för att han har flyttats ifrån powerplay 1 i Buffalo och kanske spelar i en lite mer skuggroll, om man ska säga så?
Ja, och för att han hade den där enorma svacka med typ 30 matcher utan mål, då han ju var uppenbart hämmad. Han har ju haft skadeproblem och framförallt så verkar det hämma att hans skytte, och i och med att det är det han gör som gör honom till en NHL-spelare. Alltså den spetskompetensen som har tagit honom dit, och när den försvinner så då, ja, som sagt, han faller ju till sjömundan. Sen är han ju en smart spelare som har hittat andra sätt att bidra och vill vara en allround-spelare, men till sist och slut så är det ju det som är grejen, så det är klart att då faller han lite i sjömundan, men givetvis också att han inte spelar första powerplay. Då hade ju förmodligen siffrorna varit ännu större. Men jag tror att lite så här att alla känner att det här också är så här. Det är ett mellanår för honom. Och jag tror inte att någon har någon riktig panik över det. Framförallt med tanke på skadorna. Eller skadan.
Hur tror du man resonerar från Buffalo då? Vi är inte där än, men han har ett år kvar på kontraktet. Är det en given förlängning eller ser man kanske att det kan vara en bra spelare att skeppa iväg inför en trade deadline nästa år?
Jag vill nog säga att han inte har det, va? Ska inte han signa nytt i sommar?
Sätter mig på pottkanten. Jag för
ja, men det gjorde du med mig också. Jag brände ut mig på både draften och SHL-spelare. Så här, så.
Det är sant. Jag skulle vilja säga att han har kontrakt till 2023. Men ska vi bara låta det bero och så får vi se om det är 2022 eller 2023.
Ja,
eller vill
du
att jag kollar upp det?
Nej. Ingen här kollar inte upp någonting.
Nej, här kollar inte upp någonting.
Nej, men
okej, men då blir det ännu mer intressant. Om det är så att du, som du säger, och du har säkert rätt därför att du har bättre koll än vad jag har. Kontraktet går ut efter den här säsongen. Hur gör Buffalo?
Ja, men behåller honom. Alltså, jag som jag sa, det blir egentligen där jag landat. Jag tror att ingen i Buffalos organisation tror att det här är, även fast han har slagit personbästa poäng, tror inte någon tror att det här är det bästa Victor Olsson kan göra. Så får han studsa tillbaks, få en säsong, få vara frisk och hitta det där direktskottet igen. Kanske blir ett vapen i första PP. Liksom, jag tror att det är där då ser man hans riktiga värde och det är då de kommer bestämma vad de gör med honom.
Skriver man då ett brokontrakt på typ 3 år till en liknande capita som man har nu, drygt 3 miljoner, eller hur resonerar man?
Nej, han är för gammal för brokontrakt nu.
Ja.
Sjukt att säga det, men 96 är han, men så är det.
Så
det är han ska ju skriva sitt stora kontrakt nu och det spelar ju in också. I och med att Buffalo måste ju titta mot framtiden och ha flera spelare som kommer att bli riktigt dyra. Så av den anledningen är det inte säkert att han blir kvar, även om jag tror att de vill behålla honom på grund av den spelaren är, men jag tror också att de gillar honom som person i det där laget.
Rasmus Dahlin, där har vi ju öslovord över honom under de senaste veckorna, så han går bara från klarhet till klarhet.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är liksom som jag har sagt förut många gånger, han har ju fått sitt riktiga lyft nu och varit den spelare man såg i Frölunda. Sen är han ju långt ifrån klar som spelare. Det finns mycket utvecklingspotential där, men man liksom axlar en ledarroll. På isen är den som verkligen dikterar spelet. Och det ska bli väldigt kul nu att se honom i ett hockey-VM. Han var ju jätte... När jag pratade med honom var han ju superpositiv, supertaggad liksom. Så att han kommer verkligen komma in fulla spel. Så länge inte det har dykt upp någonting fysiskt som stoppar honom. Och verkligen få se honom presentera sig, tror jag, ordentligt för svenska folket efter ett par år lite i skymundan, får vi säga.
Ja, och med tanke på hur floppartat det senaste VM:et var i Riga när han var en del av det Tre Kronor. Men det är 100% självklart att han kommer att spela för Tre Kronor med tanke på det utgående kontraktet med Buffalo. Det där brukar ju vara lite beroende på spelarsituation och organisation, såklart. Men Buffalo
släpper dem. Men Dahlin har ju kontrakt.
Alltså, förlåt, jag...
Har du läst liksom fel,
nej,
säsong?
Vet vad jag är så... Jag tänkte säga feberhög här nu, men jag trodde vi fortfarande var inne på Victor Olofsson.
Jaha, nej. Victor Olofsson kommer inte att spela VM, han ska se kontrakt. Ja. Dahlin kommer att spela VM, han har kontrakt. Det var så det. Är det, ja. Adam och lyssnarna.
Bra att du reder ut det, och alla lyssnare var såklart med på det, förutom jag här. Ja. Victor Olofsson spelade i alla fall VM i Riga när det inte gick som Tre Kronor.
Ja, det var det jag också tänkte, men jag bara... Fan.
Ja, jag är ute på djupt vatten här. Vi får se hur det här avsnittet går. Alltså jag kanske kommer liksom...
Det börjar svajigt.
Ja, kasta in handduken vid halvtid, så får du ta dig i mål, sista 45. vill du veta skyttekungen i SHL då, som gjort klart med ett NHL-lag? Max Verneau. Signat med Sharks.
Jaha, kul.
Jag tror faktiskt att det här kan vara en ganska nyttig spelare för dem. För han är användbar i, ja, men det är inte en spelare för den första kedjan kanske, även fast jag skulle kunna se honom gå in ungefär som Jonathan Dahlén gjorde i höstas och göra en del poäng och få istid i powerplay också. Men han kan spela en tredje, fjärde kedja, en sån work and grind enhet, jobbig att möta, jättebra på skridskorna, en duktig kontringsspelare, så att bra förstärkning tycker jag av Sharks. En av de bättre spelarna i SHL den här gången säsongen, kanske ligans MVP faktiskt, ska jag säga.
Kul. Då har vi utsett det också.
Ja, jag tror jag gjorde en text i Expressen för några veckor sedan också. Med tanke på den impact han har haft i Leksand. Deras överlägset bästa spelare. Så roligt att se att han får chansen där borta. Du hade helt rätt på superstjärnan som tvingas ställa in säsongen på den vid riskade. Det var ju Drew Doughty.
Mm.
Men min fråga är, vad händer med Kings just nu?
Ja, det... Jag känner lite så här. De har presterat över förväntan och nu känns det som att bensinen har tagit slut. Eller elen, året 2022. Laddstolpen är tom. Ja, det är vad det är. Alltså, ingen trodde att det här laget skulle liksom prestera så bra som de har gjort. Och att de orkar göra över 60 matcher eller 65 matcher eller vad du ska säga. Liksom. Ja, nu är jag väldigt tråkig här som bara, men det är lite det jag tror att det är i slutändan. Liksom.
Ja, men alltså ska Kings-supporterna här vara oroliga över att de missar slutspel till och med tanke på den negativa trenden?
Ja, omöjligt är det ju inte med tanke på att det är Vegas som flåsar.
Bara 3 poäng som skiljer just nu också. Mm.
Det kan hända och det är klart att det vore väldigt tråkigt, men personligen skulle jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, tycka att det var roligare om Vegas tog sig in bara av den anledningen att de känns ju ruggigt läskiga. Om någon kommer in här liksom fulla spel, har jagat slutspel och plötsligt är friska, alltså då är ju de läskiga.
Alltså är det en dark horse till att ta hem det till och med?
Ja, absolut. Det tror jag. Oh. De går ju, tar de sig in så är ju de direkt liksom ett, vadå? Ett topp 3 lag i väst, kanske. Mm. Topp 4. Ja, men vi har de där 3 vi har pratat om. Colorado, Calgary, Minnesota. Men ja, alltså de är läskiga. Så att, men samma där. Om de nu missar, det är klart det är tråkigt för Kings fansen. Men på det stora hela är det ett stort steg framåt för dem. De har varit bättre än många trodde. Och mycket ung på gång fortfarande. Bra besked från de här toppspelarna. Kopitar och Dauri till exempel, som visar att de fortfarande kan ha en effekt. Så att, ljus framtid.
Mm. Vi ska prata mer om det senare i avsnittet också. Vill inte avslöja allt här och nu, utan fortsätt lyssna så kommer ni föra Jontas framtidstankar om bland annat Kings. Du, den här gubbkroppstarka superstjärnan som nådde 1400 poäng.
Mm.
Här hade du kunnat svara både Alexander Ovechkin och Sidney Crosby, och du valde det första nämnda.
Ja, sjukt.
Ja, alltså det är, titta på deras siffror. Sidney Crosby 14.05 poäng och Ovechkin 14.06.
Ja, det var ju riktigt sjukt.
Ja. Sen har ju Ovechkin spelat fler matcher också. Mm. Än vad Crosby har gjort. Det är väl 150 extra eller något sånt där. Hade Crosby varit skadefri där i början av 10-talet när han var kanske inne i sin peak? Han missade ju nästan 1,5-2 på den här hjärnskakningen. Alltså, hade det varit 1600, kanske 1650 poäng då vi hade pratat om?
Ja, han bommade ungefär 100 matcher. Om jag inte minns. Jag vill säga att han spelade typ 20-något år och typ 40-något år. De där två liksom. Och det var ju när han var i sin absoluta peak. Så om vi säger att vi... Och då är det ju... ja, om vi tar bort 64 matcher. Nu är det för ett av dem var väl lockout-åren.
12-13, just det. Mm.
Precis. Men om vi säger så här. Vi säger att han missade 50 matcher. Eller... Det är alla gånger liksom 75 poäng. Om han missar 50 matcher, det tror jag. Jag tror att han är legat där. Och liksom dundat in uppåt 1,5 poäng per match.
Ja. Han hade väl ett snitt då som var nästan uppe på 1,5 poäng per match.
Mm.
Så det är väl inte en dum matematisk uträkning från ditt håll. Det är ju otroligt häftigt att se båda de här. Och Crosby, det nämns ju nu att så här, ja, Matthews, McDavid absolut, men Crosby trea kanske i heartracet.
Sjöstjorken är med där också. Men jag tycker absolut att Crosby är med. Jag kan nog tycka att man kan ha honom för en spelare som... Ja, nu har jag inte sett man verkligen tänkt igenom det, men spontant känns det inte fel om man hävdar att han ska vara före till exempel Gaudreau och Huber då, som ofta nämns också. Om man ska prata forwards liksom. Om man ser till Crosbys tvåvägsspel, Pittsburghs situation som lag. Ja, men i slutändan med Gaudreau och Huber då, så är vi landar vi på att... Alltså... Jag vet inte, de har helt andra förutsättningar. Huber då är ju, jag är ju en av mina favoritspelare, men jag vet fortfarande inte om jag tycker att han är bäst i sitt eget lagens. Och han, båda de har en ganska gräddig situation av att ja, men Huber då får lite mjukare minuter för att Barkov tar de tuffaste minuterna. Det är i alla fall deras strategi som de vill följa. Och Gaudreau har vi varit inne på, han spelar ju tycker jag med, jag menar, en topp 10 center i ligan den här säsongen tycker jag, Elias Lindholm, och en topp 10 högrytter i ligan i Matt Kachuk, så att han har ju en väldigt bra omgivning på det sättet.
Du, den där drafttrean.
Har ja, du... vem var det då?
Mason McTavish.
Just det.
Anaheim.
Ja, trea. Han gick så högt alltså.
Ja, jag var förvånad över det. Topp 10 visste jag, men jag trodde han mer var runt 5, 6, 7 där.
Ja, han undrar hur bra han kommer att bli. Han känns spontant som en sån här, som, han kommer inte riktigt bli en stjärna, men han kan nog bli en bra liksom...
Mm. Hade bland andra Simon Edvinsson bakom sig, ska vi säga. Som har varit väldigt bra i SHL.
Ja, man kan väl säga att han hade alla spelare förutom.
Jo, jag tänkte bara nämna en stor svensk talang som var topp 10 och nära honom. Mm. Annars, ja, jag hade kunnat rabblat, vadå, 300 spelare. Såklart. Men ja, du tror att det kan vara en, alltså en nyttig breddspelare för dem i längden? Alltså,
inte breddspelare ska jag säga, men kanske alltså en... jag vet inte om det är för att han har så mycket skägg och ser ut som en... han ser ut som en tvåvägscenter. Ja. Jag kan bli lurad av det.
Alltså vadå, är det typ en Lafreniere light? Alltså han kommer in i ligan och ser ut att vara 35 år, men sen är han 19.
Vadå, Lafreniere ser inte, han ser ut som en pojke. Han,
tycker du? Alltså vadå, han har ju sett rejäl ut sedan han var 15 år typ.
Jag tycker han ser ut som en typ 25-åring som ser ung ut.
Okej, men, ja, han är inte 25. Alltså han är väl, han fyller 20 nu.
Jo, men Aaron Ekblad såg ut som han var typ 40 när han kom i ligan.
Ja, jo, det finns väl extremare fall. Men jag tycker Lafreniere ändå, alltså sen han var 15-16 så han ändå ser ut som en kar.
Ah.
Aha. I ja, spelstil och så tycker jag absolut.
Det här får stå för dig.
Okej. Ja, det får stå för mig. Den där målvakten, du fnös lite när jag tog upp honom i början här på Pulsfärgen. Men jag ville att du skulle få en mjuk start.
Mm.
Carey Price var ju såklart rätt.
Det är nog den lättaste frågan du har haft faktiskt.
Ja, jag tror det. Men du får 3 av 6 rätt.
Jag var dålig då.
Nej, men vadå? 50% brukar vi säga godkänt.
Okej.
Okay. Så absolut ingen så här skam... gräns här för dig, tycker jag. Det jag vill ta upp med Price, alltså han vann ju men typ allt 2015. Då var han 93,3%. Han var ju snäppet bättre säsongen efter på 93,4%. Men det kastar ju en del ljus på Igor Shestorkin här och hans säsong som ligger på 93,5%. Sen vet jag att räddningsprocent är inte allt. Det finns mycket viktigare faktorer att ta hänsyn till när man ska utvärdera målvakt. Men alltså, Rangers målvakten, alltså du sa ju det att han är en stark kandidat i Hart, men vilken säsong han gör, om man ska ta det historiska perspektivet också.
Jag gick faktiskt in och kollade, jag kommenterade dem i lördags. Och då gick jag och kollade, Shestorkin låg då, om man kollade kombon liksom räddningsprocent plus spelade matcher, så hade han där och då liksom varit bara Hašeks bästa säsong och Tim Thomas bästa säsong som är bättre än Shestorkins.
Ja.
Och då pratar man, det är klart, räddningsprocenten är ju, den följer ju ett visst mönster, men det var intressant att se att Thomas säsong, då var räddningsprocenten ganska hög i ligan. Jag tror de var uppe på 91,2 i snitt. I år är det 90,8. Vilket är samma som den var när Hašek var uppe på de här nivåerna. Det här pratade vi 1999 när de gick i final. Så att om man ska se liksom bara hur de... Räddningsprocent... Det är väldigt orättvist att, kan vara väldigt orättvist att jämföra räddningsprocent med målet i olika eror. Men om man jämför dem mot sin era så säger det någonting. Och det säger ganska mycket att liksom... Shestorkin har samma glapp till resten av målvakterna som Hašek hade under sin kanske bästa säsong.
Kanske inte kommer in hårt, men given att ta hem Vesina. Och jag tycker det är en delikat fråga här. Nu spelades ju inte OS med NHL-stjärnor tyvärr, men det kommer ju upp ett World Cup här 2024 vad det verkar. Och då är frågan jag har till dig, Jonte, om du skulle sitta som ansvarig i det ryska laget, om de nu får spela eller inte, det får vi väl se. Shestorkin eller Vasilevskiy?
Vasilevskiy.
Ah, okay. Du
och, ja, men det är så här, och det är inte, alltså...
Är den så given med 1,5 år kvar dit, och man vet ju inte hur utvecklingen ser ut på de båda målvakterna?
Nej, det vet man inte, men här och nu svarar Vasilevskiy. Alltså han är liksom, Shestorkin har gjort det här, han gör en fantastisk säsong, men Vasilevskiy är liksom, men alltså, jag vet inte, och jag pratar med, alltså när man pratar med målvakter, alltså de är ju lyriska över Vasilevskiy. Det är de över Shestorkin också, men alltså han är ju liksom, återigen, alltså Vasilevskiy är förmodligen den bästa målvakten. Han kommer att pensionera sig, tror jag, som den bästa målvakten under 2000-talet.
Oh.
Beroende på vilken era man ska räkna in Brodeur och Ale Hašek, alla de egentligen. Men okej, okay, vi säger inte så. Han kommer nog pensionera sig som den bästa målvakten sedan den liksom guldtrion med Hašek, Roa och Brodeur.
Så 10-talets och 20-talets bästa målvakt kan man säga då?
Det tror jag. Sen får vi ju se. Jag menar, Shestorkin. Det är klart att skulle han klara, han kommer kanske inte fortsätta så här. Men kan han ligga nära den här nivån över tid? Ja, men då är... Då har vi en diskussion, så är det ju. Men det jag försöker säga här är att det är så svårt att göra över tid, och framförallt för målvakter. Det är därför jag ofta liksom har hyllat Henrik Lundqvist så mycket, för att han liksom under 10 säsonger i princip aldrig hade ett dåligt år och liksom alltid levererade. Och jag upplever att det är väldigt, väldigt få målvakter som kan göra det.
Vad var du sa under förra veckans test? Han har varit över 91,9 i räddningsprocent 8 säsonger i grundserien.
Ja,
så
är det. Ja. Ja. Det kan nog stämma.
Det är ju helt sanslösa siffror. Och under 2 eror också, 00-tal och 10-tal. Alltså, rätta mig om jag har fel här, men har Vasilevski bara en Vesinen?
Mm. Han har väl 4 finalplatser, tror jag.
Ja. Sen vet vi vad Kucherov tyckte 2020 om det. Eller 2021, menar jag. Men alltså, han... Ja, alltså han kommer inte vinna i år, men det är väl fortfarande en väldigt stark kandidat att kunna ta hem det under de kommande säsongerna.
Absolut, och sen tror jag... Alltså... Ja, det är det. Alltså han är liksom, jag har sagt det förut, men alltså, han har allt.
Ja. Han är bara född 94 också, han är inte lastgammal, Vasilevski.
Nej, och vi ser målvakter kan ju liksom leverera. Vi har ju haft Pekarinne av 35 när han vann här nu 2018?
Ja, kanske? Vi hade ju det här i Pulsögen för ett tag sedan också. Mm. Jag skulle säga att det var 2018, ja. Och då var han 33, var han det?
Ja, nej, jag vill säga att han var äldre. Jag vill säga att han var typ 35 då.
Ja, det kanske han var. Ja.
Men sak samma.
Men han har ju haft en annan typ av karriär, kan man säga också. Kom upp sent jämfört
med Vasilevski. Men grejen med, återigen, Vasilevski har ju sagt det, men han har verkligen allt. Alltså han har råtalangen, grundspelet liksom. Han är ju en sinnessjuk atlet. Till och med för att vara en målvakt liksom är han rörlig, samtidigt som han är så stor och stark och liksom orkar hålla emot. Och så den mentala aspekten är ju liksom, där är han ju nummer ett, tror jag måste säga. Och det menar inte bara att han inte liksom klarar av att spela bäst när det gäller som mest, utan också för att han har den här drivet. Han har kreativiteten. Han har liksom en instinkt när han måste gå utanför boxen som man nog är väldigt svårt att liksom tränas till på det sättet. Spels in helt enkelt. Så han har liksom... jag kan prata hur länge som helst om honom. Som jag säger, förmodligen kanske den näst bästa spelaren de senaste 5 åren i hela världen.
Nu till veckans djuplodande ämne, där min goda kompis säger man inte ofta, det är goda vän, Jonathan Lindqvist ska få, jag vet inte varför jag behövde förtydliga det var väldigt onödigt, men ska få
men det var nytt att du belade ur ditt förtydligande däremot, det var nödvändigt.
Ja, jag vet inte om jag ska kasta in den här brasklappen min sjukdom igen. Det känns som att jag har använt den ursäkten för mycket i det här avsnittet. Så ja. Vi fortsätter. Och ska jag berätta här att Jonta ska få bidra med sina framtidsutsikter över de lag som inte kommer ta sig till årets slutspel. Han kommer gå på magkänsla och han kommer titta helt och hållet på hur optimistisk han är inför de här organisationernas kommande säsonger och kanske 2022-2023 först och främst. Vi ska se det att det är 8 lag från öst och det är 7 från väst. Och då förstår ni att det är några lag som vi inte tar med här. Och Vegas, ja, de kan missa slutspelet, men vi tar inte med dem i den här beräkningen. Det gör vi däremot med till exempel Vancouver. Så att jag drar lagen lite snabbt här. Från öst till att börja med. Montreal, Philadelphia, New Jersey, Ottawa, Detroit, Buffalo, Columbus och Islanders. Och från väst har vi Arizona, Seattle, Chicago, San Jose, Anaheim, Winnipeg, Vancouver. Det var väl dem.
Mm.
Och uppifrån och ner eller ner från upp? Vad bestämde vi?
Vi kör väl ner från upp.
Det känns rimligast.
Vi börjar med det, för det är det mest uppenbara i vilket lag som kommer vara längst ner, tror jag, på en sån här rankning. Och det är liksom tydligt, det är bara en allmän magkänsla.
Mm. Någon slags power ranking kan vi väl säga.
Ja, en power ranking magkänsla kring de här lagen som missar slutspel.
Ja.
Hur jag skulle känna mig av supporter. Och sämst är ju såklart Arizona.
Mm.
Jag menar, vi har den här arena situationshaveriet när de ska spela en universitetshall med 5000 platser. Blir de ens kvar? Känns inte ens jätte alltså jag har, och det ska jag också säga att jag har inte tänkt för mycket kring, jag har vägt in lite grann kring draften, men i och med att det är draftlotteri vi vet inte, så det här kan ju också ändras lite grann efter draften och framförallt draftlotteriet då, men hur som haver här just nu, med tanke på hur dåliga de har varit under lång tid, så har de inte så himla bra talangbank heller, så att liksom mycket strul kring ägaren och liksom det är bara det här, jag tror att det är uppenbart att det här är en dålig magkänsla.
Ja, det är fullt rimligt att du är pessimistisk. Nu ska jag berätta någonting som jag tror att du kommer tycka om att jag gör. Jag sitter och antecknar dina val med papper och penna och inte på datorn.
Oj, varför då?
Nej, jag vet inte, jag tyckte det känns rätt. Jag har ju tagit fram det här för det framtida testet också som vi kommer ha i avsnittet.
Okej, då fortsätter vi då.
Ja, det är det lag som är näst längst ner.
Chicago. Behöver inte ens, det uppenbara är allt mörker som har varit runt om den här säsongen med Kyle Beach-skandalen. Men även om vi liksom går bortanför det så är det liksom samma där, dålig talangbank, halvstök eller en tag situation, trader bort sitt första rundeval för att få Seth Jones, som redan nu känns som ett så här, okej, var det här ett smart kontrakt att skriva? Och sen har du allt det här kring Taves också, som jag märker när man är jobbigt runt Chicago, att han, Taves är inte tillfreds med situationen. Han har väldigt svårt att acceptera ombyggnationen. Och det är så här, han är ändå kapten. Kaptenen som ledde dem under alla tre Stanley Cup-segrar. Han är en tröja i taket-spelare. Och det är aldrig roligt när det blir sån här liten oklar situation kring en sån spelare. I Kane känns det mer som att jag tror att Kane är tillfreds med att vara kvar, slå alla Chicago-rekord och försöka liksom hålla sig relevant tills dess att Blackhawks är relevanta igen. Taves får man, det där är mycket oklarare, och det är, så då det är också liksom så att
Men ja, alltså, det snackades om Kane innan deadline att han kunde vara ett objekt där, men han blev ju kvar och du tror att han kommer stanna i Chicago. Men Taves då? Alltså, tror de skeppar honom? Både han och Kane har ju ett kontrakt över 10 miljoner per säsong. Så han är inte den lättaste spelen direkt då.
I fallet Taves så är ju en, man måste ju börja med att ta halva lönen. Det är klart att han är en spelare för 5,5 eller vad det nu blir, 5,25 miljoner, så är väl han en spelare som jag tror att många lag kommer att vara beredda och var intresserad av, men jag tror att de kommer inte göra det om inte de här spelarna vill det själva. Det är min känsla. Jag tror att i Kanes fall, det har ju cirkulerat Buffalo-rykten hela hans karriär, känns som att han ska avsluta hemma. Han är från Buffalo-trakten, men jag vet inte hur mycket det ligger i det.
Du har börjat med två lag från väst nu. Arizona och Chicago. Kommer det vara ett tredje lag här nu med Seattle kanske?
Nej.
Mm-hmm.
Dålig gissning.
Var det en dålig gissning? Alltså,
ja, det tycker jag.
Var det näst sist på den västra sidan?
Ja, vi kommer komma till Kraken. Men här kör vi Philadelphia. För att det är också så här, de satsade ju typ på vad en utmanare känns som, och bara kassa. Alltså, det är så här, jag vet inte, Giroux är borta, kulturbäraren.
Men, vänta här nu, jag vill bara fråga dig en sak. Hade inte du dem i conference-final i år?
Jo.
Jo.
Exakt.
Ja, när det finns en besvikelse
också. En mästertippare som jag hade dem i konferensfinal, då förstår ni vilken besvikelse det är.
Ja, precis.
Nej, men alltså det är så här, jag vet inte riktigt. Ja visst, Carter Hart skulle ju, är väl spännande, men han har inte blivit den frälsaren han målades upp som. Sen tror jag absolut att Hart, alltså där har vi sett långt ifrån vad den färdiga produkten av vad han kommer att vara. Men överlag är det så här, jag ser ingen väg tillbaka till de här till någon sorts relevans de kommande åren. Och det känns som att fansen är extremt frustrerade. Det är alltid Philadelphia. Det är ju en svår och skärmad supportergrupp där. Men jag vet inte. Det känns bara som ett allmänt... Det känns inte alls... Jag har svårt att hitta någon anledning till riktig optimism där nu, här och nu faktiskt.
Men alltså, nu har jag en fråga som rör ledarstaben. Alltså, blir det ett tränarbyte med Mike Yeo på väg ut, och skulle du kunna se Chuck Fletcher, alltså GM:en, också förlora jobbet här?
Ja, alltså nu vet inte jag liksom hur alltså
han har varit extremt kritiserad, Fletcher, ska vi säga.
Fletcher, ja det är han, det är med all rätt, det är många beslut som inte ser så bra ut, men det jag tror mer att det är så här, du har liksom folket över honom kanske känner att okej, det här är någon, jag vet inte hur mycket de är, det här är en sån som det har varit Vancouver eller det spekuleras mycket i, okej, hur pass bakbunden är GM, eller hur mycket GM liksom har det här jobbet för att han är någon som jobbar med personerna ovanför honom. Så att det är klart att det kan hända saker, men även om det händer så tror jag ändå att det känns som att det är ett par år bort innan det blir någonting av det här. Är känslan här och nu?
Alltså bara för att förstärka den känslan, Jonta, kan jag få dra de fem bäst betalda spelarna i laget? Man brukar säga att det är någon som ska driva det hela. Där har de Kevin Hayes, James van Riemsdyk, Ivan Provorov, Ryan Ellis och Cam Atkinson. Och visst, det är ju några här som är riktigt bra NHL-spelare, men inte topp.
Nej, så är det ju. Det stärker väl bara ingen av de här är ju, förutom Provorov är den enda av dem som liksom inte börjar närma sig utförsbacken.
Ja, alla är över 30 förutom Kevin Hayes, han är 29.
Precis, och så har du också, jag menar, Sean Couture är ju deras bästa spelare, men han är ju samma där. Jag menar, jag vet inte hur mycket han har.
Skadar ofta nu.
Ja, alltså han tror man på. Men, och Provorov har ju inte blivit den spelare man trodde.
Nej.
han känns inte som en första backen. Nu har det ändå gått ett par säsonger och man har väntat på det.
Omgärdas av trade-rykten också, tror att han blir kvar. Mm.
Ja, det tror jag. Även om jag tror det skulle vara bra för honom. Han är en bra nödspelare, men han skulle nog må bättre i en miljö där han inte behöver vara den som ska driva saker och ting på samma sätt.
Okej, okay, då har du Arizona, Chicago, Philadelphia. Och nästa lag på tur är...
Columbus.
Mm-hmm.
Här har vi väl en stor, ett stort frågetecken kring Laine. För att, och det är väl lite därför jag har dem lågt här, att just den här grejen att det här måste liksom lösa sig. Det får inte hända en gång till att det blir strul med en liksom stjärnspelare som inte blir kvar, eller att det blir strul med kontrakt, att vill inte vara kvar, hela den balletten. Det är inte vad de behöver. Samtidigt tror jag de är bakbundna. Jag tror absolut att Laine kan bli kvar. Men de är lite bakbundna där och han kommer att kunna verkligen lasta på i liksom lönanspråk. Men sen är det samma där att...
Får jag vara lite djävulens advokat här då?
Ja.
Har de inte en ganska intressant ung spelarpool med Adam Boqvist, Kent Johnson, Cole Sillinger, alltså 18-20-åringar som är på väg upp?
Det har de. Och jag tror att de kan bli bra, men någonstans har man fortfarande lite av den här mellanmjölkkänslan. Att räcker den talangbank de har nu för att göra dem till mer än det här laget som kanske kan vinna en runda eller två? Som de har varit i hela sin existens. Det är liksom det bästa de har varit. Det eller sämre. Och det är väl lite som man känner, det är väl att man fortfarande känner lite oro kring att de blir fast i det här mellanmjölksträsket. Och det är inget fan av. Vilket du kommer märka ett genomgående tema här sen.
Okej. Okay. Det är i alla fall NHLs yngsta lag as we speak. Patrik Laine där. Kontraktet går ut, som du är inne på, 7,5 miljoner cap hit. Alltså, vad säger din nyhetsnäsa? Är det ett längre kontrakt med liksom en fet lön eller ett kortare? Alltså hur kommer de här parterna komma överens om de gör
jag
det?
Jag tror att det är det som kommer hända. Jag tror att Laine kommer få ett kontrakt som i princip inget annat lag i ligan kommer vara beredd att erbjuda honom. Och så kommer han att signa det. Det är vad jag tror kommer hända.
Och då landar den lönen på typ?
Jag tror att de kommer att säga att Werenski är på 9.
Ja. Just det.
Sen vet
att man inte går över honom.
Patrik Laine är ju en extremt... Jo, alltså de kommer ju... Laines kamp kommer pusha för det. Laine är en sån otroligt svår spelare att bedöma. För att i det här stadiet av hans karriär så tycker jag att det är ganska uppenbart att han kan inte riktigt driva någonting. Men han är ju en extremt spetsig spelare. Alltså, så han kommer att producera. Men han kommer aldrig vara en Corsi-maskin liksom. En sån som höjer hela omgivningen. Det är väl känslan man har just nu. Och sådana spelare är väldigt svåra att värdera. Jag tänker spontant lite grann på Tyler Seguin. Som var en spelare, som snarlik spelare.
Vad är han? 9,5 miljoner ungefär.
Ja, och den ser inte jättebra ut just nu.
Det där Zach Werenski kontraktet, alltså hur mycket har det ställt till det för Columbus och andra klubbar? Alltså jag tänker på typ,
men jag tror inte att det gör det så mycket för andra klubbar, för att jag tror att grejen som är där, det är att klubbarna säger bara att men det där, det gäller inte för oss. Åk och spela Columbus då, om du vill ha de pengarna. För att Columbus är ju lite, de är ju fast tyvärr i det här, de har ju svårt att locka spelare. Och det är lite det som är grejen här, som jag tror att Linus Cam kommer att använda. Att säga, men vi har en kille som är beredd att vara här i 8 år nu liksom. Och verkligen göra det här till sitt hem, även fast det inte är sexigt. Men då lär ni betala för det liksom.
Okej, okay, då vill jag veta nästa lag.
Nästa lag är ju Columbus Norr, som jag brukar kalla dem för. Det är ju Winnipeg.
Okay.
Som brottas med lite samma problem. Alltså liten marknad, inte jättestarka resurser, inte en jättesexig stad. Så de ligger ju alltid liksom i motvind inför varje säsong, för att de är lite den fula ankungen i ligan för liksom, jag menar, okej, Columbus är inte supersexigt, men det är inte minus 20 hela vintern i alla fall.
Nej, men alltså, vilket fall det skulle vara ändå. För jag minns ju hur det snackades i somras om Winnipeg, att ja, men alltså, det är ett slutspelslag och då kan de ta sig förbi en eller två rundor. Men här ser du de missa slutspel nästa år också.
Ja, men alltså, nej, det behöver de inte göra. Men samma där, lite mellanmjölksgrejen. Alltså, på något sätt så, de får inte till det. Och anledningen till att jag har dem före Columbus, det är primärt att de ändå har liksom bättre byggstenar tycker jag. De har Connor Hellebuck är liksom en topp 3-målvakt, topp 5-målvakt i ligan de senaste 5 åren. Elers är jättebra. Kyle Connor har ju just i mål Scheifele. Alltså, det finns bra spelare här, men på något sätt får de inte till det. Jag tror att det här kan ändras tror jag faktiskt. Tror absolut att de behöver en ny coach. Och det skulle vara väldigt, det känns som att det inte har blivit en hit. Och jag tror att de, det skulle vara väldigt kul att se Tortorella i Winnipeg. Alltså jag tror att han passar perfekt där.
Okej, okay, så han ska ersätta Dave Lowry då, tycker du?
Ja, exakt. Känslan är att det inte har blivit en hit liksom. Så det, men det jag känner är så här, att någonstans så inser man att även om den här stommen känns sexy på pappret, så är den inte bra nog.
Nej.
Alltså, för det har varit ganska många. Vi pratade ju 2018 var det när de gick till, åkte ut mot Vegas i konferensfinalen, och man såg dem som ett av de nya storlagen. Och sen har det bara inte funkat liksom.
Nej.
Så var den är, sen får vi se. De kanske kan en ny tränare få ut lite mer av dem, men känslan är liksom att det är därför jag skulle ha lite dålig magkänsla som Jets-fan, är att vi har ju grejerna, men det vill sig ändå inte. Någonting är fel här.
Nej, och så tittar man alltså Blake Wheeler, Paul Stastny, även Mark Scheifele. Alltså det är ju två 35-åringar och Scheifele är 30 år, eller nästa år. Så att spelarkärnan blir ju allt äldre. Tror du att det här skulle kunna ändras via en draft eller nu free agent sommaren 2022? Att om de plockar på sig spelare för en secondary scoring eller så, att de skulle kunna bli lite bredare och jämnare fyra kedjor och därför kunna hota?
Ja.
Mycket om och men nu, jag vet, men...
Ja, nej, men där är du tillbaka till det var varit. Det är egentligen det de har försökt göra i alla år. Men av någon anledning så funkar det inte. Och jag undrar om då problemet egentligen inte är bredden, utan att de här stjärnorna inte är tillräckligt bra. Mark Scheifele, jag är väl inget jättefan av honom som spelare. Det är en bra spelare, men om han är så bra som man tänker att han är. Och i takt med att Wheeler har tappat liksom förmågan att verkligen driva spelet. Det märker man ju, det tappet har ju påverkat Jets som lag, tror jag, väldigt mer än man tror. Och sen det andra är ju Dustin Byfuglien liksom. Jag tror man inte inser hur otroligt viktig han var de åren de var bra.
Nu har ju Kyle Connor gjort närmare 90 pinnar den här säsongen, och kanske är han är deras bästa offensiva spelare, helt klart. Men Nikolaj Ehlers, alltså det är ju en karriärsäsong han håller på med här, dansken.
Ja, absolut. Och jag är helt ärligt...
Han är bättre till och med än Connor.
Ja, men alltså det jag funderar, alltså, så här, jag tror om du frågar alla GMs i ligan, du får en av dem. Vem tar du? Inte säker på att alla tar Connor. Nej. Och det är inte liksom en kritik mot honom, men Ehlers är bra.
Alltså Connor skulle, nu är det ju bara 9 matcher kvar för Winnipeg, tror jag, men han skulle ju kunna nå 50 pinnar om han kommer in i ett galet målstim här. Han står på 43 just nu. Mm. Men du är ingen stort fan av honom. Jag vill minnas att i början av säsongen sa jag att jag är inte den mest underskattade offensiva spelaren, och du sköt ner det totalt.
Ja, alltså det beror ju på hur man ska se. Det är klart att han inte får så mycket rubriker. Och han gör ju sina mål, men ja, återigen. Samma där, alltså jag tror att jag landar i det som magkänslan för mig, att typ Scheifele och Connor inte är bra nog. Att det är lite där skon klämmer för att driva det här.
Jag har skrivit ner 5 lag, nu ska jag få det sjätte.
New York Islanders.
Jaha, okej. Okay. Från att ha pratat om att de kan vara en conference-kandidat 2022 så sågar de totalt här.
Nej, men inte totalt.
Jag söker ändå... rubriker, hör du det?
Ja, men alltså...
De har gjort en grej kanske.
Ja, men lite så här, jag undrar, jag tror absolut att de kan ta sig tillbaka i slutspelen. Jag menar, så Rocky verkar ju 100% vara på riktigt. De har samma stomme, de har trots på tränarbänken och sådär. Och de har gjort så mycket rätt. Alltså på väldigt många sätt så kan jag tycka att det här är liksom ett lag som har maximerat liksom hur man bygger en utmanare utan att ha de här supertalangerna som är valda 1-2 i draften liksom. Och att de också, tror jag, laget de har byggt tror jag verkligen passar liksom attityden ute på Long Island. Det jag känner är väl så här, att efter 2 konferensfinaler så måste det ändå någonstans vara en Stanley Cup som gäller. Och jag undrar om det finns och det räcker där. Alltså, jag kan ha varit hård här, för det, Sorokin, Pelle Pullock, Matt Barzal, de är unga. Så jag kan ha fel här också, men det är väl där jag känner att så här, ja, jag undrar om man har den känslan att så här, okej, okay, hade vi våran chans och är fönstret stängt nu och går vi liksom mot flera år av att gradvis bli lite sämre tills det är så här, okej, okay, nu måste vi bygga om, och plötsligt är det så här mer än 5 år tills de har en chans att vinna. Jag vet inte, men det är väl därför jag så här, ja, de här är svåra.
Skulle nästa säsong, alltså 22-23, kunna bli avgörande för den bästa offensiva spelaren i laget, Matt Barzals framtid? Alltså hans kontrakt går ut våren, eller sommaren 2023. Sen blir han UFA 2024. Så hur hanterar man honom i sådana fall, om vi säger att Islanders missar slutspelet för andra säsongen i rad? Och han kanske börjar muttra lite över det.
Ja, det beror helt på. Alltså jag tror att de kommer att resigna honom. Men det är klart att vägran, och då är det så här, ja, då är det bara det. Han sitter ju den.
Men det är det jag menar, att skulle nästa säsong kunna bli helt avgörande för hur han resonerar kring sin egen framtid, om han känner att Islanders inte är en plats för att vara i framtiden för att kunna vara med och hota i Stanley Cup-slutspelet.
Ja, men sen beror det på hur mycket han tror på sig själv också. För att mycket av det här bygger ju på att, alltså, skulle han kliva ut och bli så här, okej, nu har han en topp 5 center i ligan. Ja, men då förändras den här produktionen. Alltså han är en väldigt bra spelare, men jag vet inte, han har inte varit på den nivån än, och det är väl där någonstans. Så det beror på hur mycket han är beredd att betta på sig själv också, tror jag.
Ja. Okej, vi har varit längst ut på östkusten. Ska vi tillbaka till väst eller hänger vi kvar?
Jajamän, hela vägen ut till Stilla havet.
Mm-hmm. Är det Kraken nu?
Nej.
Nej.
Fan, du hatar Seattle.
Nej, men mer bara att jag trodde att de skulle vara ännu längre ner på listan.
Mm.
Fast i och för sig, vi kommer till Kraken, så vi ska ta den diskussionen strax. Ja,
Kraken var det svåraste laget att placera in.
Är det Anaheim nu då?
Ja, det är Anaheim.
Okej.
Okay. Det är så här. Seagrass är spännande. Troy Terry genombrott sånt där. Patrick har börjat ombyggnationen. Men jag vet inte. Det är lite så här. De har inte riktigt resurserna som många andra klubbar som är på väg uppåt nu har. Och det blir svårare. För mycket av det här handlar om att kunna ta kontrakt och kunna ge spelare förutsättningar, bla 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 bla. Så att, det finns mycket att gilla. Egentligen är det så här att nu kommer vi in på en räcka lag här, egentligen 5 lag som är typ identiska. Där det är så här att okej, okay, det här är lag som har några bra byggstenar, de är på väg uppåt, någon av dem kommer att gå till slutspel och liksom ta det steget, men alla kommer inte göra det. Jag river bara av dem.
Okej, okay, är det så fast till det med?
Ja, men för mig är liksom Anaheim, New Jersey, Ottawa, Buffalo, Detroit lite samma liksom. Sen har jag lite bättre magkänsla. Men,
där vill jag ha rangordning nu så jag kan skriva upp det på mitt papper. Anaheim har du nämnt först och
jag
sen då?
Jag har skrivit Anaheim, Vancouver, New Jersey, Ottawa, Buffalo, Detroit.
Du är alldeles för snabb. Så här snabbt kan inte jag skriva. Får jag höra nu? Devils, efter Devils, vilka var det då?
Ottawa.
Ja.
Buffalo.
Mm-hmm.
Detroit. Men Anaheim är tråkigast av dem att prata om, så vi släpper dem.
Okay. Trots att de har så pass många draftval efter trade deadline här.
Jo, så är det.
Okej, okay, Vancouver då. Där har vi ett tydligt svenskt fokus också med Sedina, Patrik Alvin och Elias Pettersson. Och det är ändå mycket att gilla där ur ett blågul perspektiv.
Ja, och anledningen till att jag har dem lite längre bak än de andra är att de har en bra liksom, central linje på plats med Elias, Quinn Hughes och Thatcher Demko, som jag tror att man kan vinna med. Men de har så dålig talangbank. De har för lite draftval, för lite talanger och ingen bra löntagssituation. Och de har också ett svårt läge här nu när liksom Miller och Horvath går ut in på sista året på kontraktet. Jag tror inte de har råd att behålla båda. Och hur ska de tänka liksom?
Alltså enligt rapporterna där borta så verkar det vara så att de vill ha Miller på ett längre kontrakt och att de kan tänkas skeppa iväg Horvath.
Jag är inte alltså jätteimponerad på Horvath. Det är en bra spelare, men Miller är ju givetvis bättre. Det är väl ingen vågad gissning. Men jag tror att Horvath i mångt och mycket är någon spelare som kanske har ett bättre rykte än vad han faktiskt är. Så att jag hade inte varit främmande för att trada honom.
Sen får jag inte glömma Oliver Ekman Larsson när jag börjar rabbla svenskar i den där klubben också. Alltså hur ser du på honom egentligen? Kan han studsa tillbaka och bli en ledande spelare för Vancouver, eller är det lite vad det är just nu, alltså att han är på väg?
Det är vad det är. Ja. Alltså han är liksom, kan han spela andra par, andra PP, lite chatta minuter och så här, då är det bra liksom.
Ja. Okej, okay, så du är aningen skeptisk till Vancouver kan vi säga ändå och deras framtid.
Ja, det är liksom just det där. Om du jämför med andra lag, om du jämför med New Jersey, Ottawa, Buffalo, Detroit, så känner jag att alla de liksom har bättre löntagssituationer, de har mer talangbank. Och sen känner jag, jag har ändå rangor, men jag tycker att Devil känns lite tunna fortfarande. Och Jack Hughes verkar ju vara på riktigt, men Nico Hischier någonstans bygger det här på att han också ska vara riktigt bra. Och det kan han bli. Men jag vet inte än.
Men alltså, vi ska säga det till alla lyssnare också, att Vancouver har ju fortfarande en potentiell chans här att ta sig in i slutspelet. De är på 84 pinnar när vi spelar in det här. Har 6 poäng upp till King, så det kan ju hända. Men min tanke kring Canucks här, ska de göra, och Alvin då framförallt, ska han tänka som typ Rangers gjorde, att väldigt snabbt gå ifrån tanken om en rebuild och egentligen signa free agents och gå ganska hårt på stommen de har?
Nej, men alltså som sagt, de måste, för de här nu om att ta ett år för att ge dem löntagsutrymme, få lite, de måste få in lite unga bra spelare. Jag menar, de har försökt att signa free agents där i 15 år och det har inte funkat. Du kan liksom inte köpa ur den här situationen de är i, så att de måste gå en annan väg.
Yes, Devils, det finns mycket att gilla där tycker jag. Ung spelarkärna, de har en del draftval också. Vad tänker du om dem?
Men det känns fortfarande lite tunt runt Hughes och Hischier. Om man pratar, ja, Bratt är ju såklart och har fått sitt riktiga genombrott här, men känns som, jag vet inte, jag får känns som att det är lite tunt fortfarande, men samtidigt tror jag absolut, jag är ändå optimist. Jag tror att de kan vara med och slåss om en slutspelsplats. Metro kommer nog kanske, om man jämför med de andra lagen här som är Atlantic, så tror jag att det är lättare, alltså då Ottawa, Buffalo, Detroit, så tror jag att New Jersey har en lättare väg till slutspelet. Så de kan vara med där. Men vi får se lite, de behöver målvaktsspel, de behöver att Hischer blir riktigt bra. Och det kan han bli. Så att, ja, det finns anledning till optimism.
Mm, och sen är det ju av de lagen som du har i, vad ska man säga, mellanmjölksland, eller där du inte riktigt vet vad du ska känna för dem, då har du även Ottawa, Buffalo och Detroit, om du ska ta dem.
Ja, men, så jag vet vad jag känner för alla tre. Det är så här, finns en ung bra kärna på G. Jag tycker Ottawa liksom har, de håller på att bygga en identitet runt Brady Tkachuk här med sin unga kärna, spelare som faktiskt vill vara där. Här finns det ju en väldigt stor frågetecken i och med Jyn Melniks bortgång, vad som händer med ägarskapet, och det gör ju Ottawa lite svåra att, de kan ju verkligen gå upp och ner på den här listan jättemycket.
Ja. Och vi tog Ottawa och Buffalo i förra veckans avsnitt, så jag tycker vi kan lämna dem direkt och så går vi in på Detroit.
Ja, Lucas Detroit Rain. Gillar jag. De har ju först av de här lagen då. Och det är väl för att, ja, men jag tycker att de är bra uppsatta. Liksom. De har en bra löntagssituation. De har den bästa rookie-duon i NHL här på flera år. Mycket bra på gång, Edvinsson. Tror jag verkligen på. De har resurser som klubb, de har en väl, kanske en av ligans, kanske ligans bästa GM.
Det där vill jag ta, kan vi stanna där med Steve Yzerman, om vi ska prata om säsongens GM 2022. Yzerman, Julian Brisbois, Joe Sakic, alltså var landar ditt val?
Jag tycker att GMs är väldigt svårt att prata om från år till år, för att deras jobb är en större bild än så. För det är så här, ja, men vad bedömer du det på? Är det vem som liksom drafta bästa traden? Alltså så mycket av deras framgång bygger ju på beslut man fattat tidigare.
Så är det ju. Då kanske man bara ska dela ut det till den GM som vinner Stanley Cup rakt av, för att göra enkelt för sig.
Nej, då kan man väl göra det, men alltså, jag vet inte om jag ska sätta Iceman i årets GM, men jag tycker bara att de ligger bra. Mm. Jag tror att de är på väg mot någonting riktigt bra här.
Gillar du hans strategi som han har haft under de senaste åren med Detroit, att han signar äldre spelare på ett kortare kontrakt och sen skickar han iväg dem innan deadline för draftval och så fyller han på den banken hela tiden?
Ja, alltså så gör väl egentligen nästan alla lag i den situationen, så att det är väl, det är inget revolutionerande i sig, men
jag tycker att han använder det lite mer kanske än andra games, sen kanske bara att jag inte
haft... Jo, men då är vi också inne på det här när vi pratar om vi jämför skillnad med Anaheim då, varför man kan vara mer optimistisk med Detroit, om man därmed resursstarka ägare, att i ett lag som Detroit så är du kan liksom slänga mer pengar för att få draftval. Du kan betala spelare, alltså bara, eller du kan ta på dig ett cap hits bara för att få draftval och den typen av saker, och du kan också kosta på dig att säga till ägaren, hörru, nu är det 3 år när vi inte går till slutspel här. Det är svårt att göra i Anaheim. De har liksom inte det publikstödet och det grundintresset som finns i Detroit, där man kan vara lite mer tålmodig, så att också en stor anledning till att man kan vara lite mer optimistisk där.
Nu är det ju 3 lag kvar och det är Kraken, det är Sharks och det är Montreal Canadiens som har haft...
Åh gud! Va? Jag har missat San Jose. De var ju långt...
Jag var lite förvånad över att du hade dem så högt upp.
De var ju fjärde sämst efter Philadelphia.
Ja, okej, okay, så du har de mellan Philadelphia och Columbus då?
Precis, ja.
Det är men, då är det Kraken och Montreal här och båda har ju varit långt...
Ja, men ska inte ta San Jose då?
Jo, i och
kan... ja, alla vet det. De har kastat i en tagssituation.
Exakt.
De vägrar liksom föryngra, känns som. Men här får vi se. det ska ju in i en ny GM, så att de är också väldigt...
Vad hör du där då, istället för Doug Wilson? Vem tror du tar jobbet?
Ja, men det är väl egentligen, det man hör är att det är någon utifrån.
Ja.
De känner, det ska in en ny röst liksom.
Efter 20 år så behöver de något nytt, helt enkelt.
Och de kommer nog inte att befordra någon från de egna leden.
Nej.
Den känns
okay. Vi lämnar Sharks bakom oss. Och sen är det Kraken eller Montreal. Vilka du känner mest optimist för?
Alltså, ja, Montreal är som trea.
Tvåa då.
Ja, precis. Eller jag hade ju skrivit upp Vegas här som etta, för att jag tänkte att de kan vinna Stanley Cup, men vi valde ju att inte ha med dem.
Ja, då, vi slopar dem. Så då är det Montreal 2. Yes.
Ja, precis. Och jag vet inte. Det, så här. De är ändå, de har sina draftval, de har bra unga spelare med Suzuki, Caulfield, Romanov. Det kan bli någonting där. Det finns många lag som har sämre kontraktsituationer, även fast de ändå har varit lag som har gått för det. Och sen är det mycket, jag känner att det är bra vibbar. Carey Price kom tillbaks efter allt han har gått igenom. Kanske fortfarande kan leverera. Martin Saint-Louis känns som ett enormt uppsving. Det känns som att det var länge sedan en coach kom in och hade så stor effekt på känslan runt ett lag.
Men alltså, är det helt klart att han fortsätter? Är inte deras framtid lite avhängd på vad han väljer att göra?
Jo, men jag kan inte tänka mig att han inte fortsätter. Han verkar så all in på det där. Så det har jag bara förutsatt här. Och jag menar, och där är tillbaka på samma sak. Alltså det är någonstans, det är ett lag som har alla möjligheter och resurser och allt det där. Och jag tror att det här, okej, okay, de har allt föll på plats när de gick till final förra säsongen. Allt har havererat den här säsongen. De är inte så här dåliga. Men de har en sån säsong, och här kommer också faktumet att de kommer också få in ett väldigt högt draftval här, beroende på det här. Så min känsla är att de har några beslut att ta här kring när de tror att deras fönster är, hur ska de göra med Carey Price och allt det här. Men jag, får Saint-Louis jobba med de här unga spelarna som har så mycket talang, så tror jag att det här kan bli ett väldigt bra lag inom ganska snar framtid. Så att jag, här är en bra
känsla. Ja, okej, okay, härligt. Men hur hanteras Shea Weber då? Och kontraktet där som sträcker sig 2026?
Ja, de kan ju trade det, sätta det på långtidsskadelistan. Lite roligt hur de gör det, men det går ju att lösa liksom.
Okej, okay. Och då är det Kraken då, som jag tänkte att du skulle ha lite längre ner, men du känner, här bubblar det, här kommer bli bra.
Nej, men alltså, jag tyckte de var svåra, för de, på ett sätt känns de sjukt beige.
Ja, alltså vad har de egentligen att hänga upp framtiden på, om man tittar på befintliga spelare?
Nej, men det jag tycker med Kraken och varför jag har dem så högt, det är för att jag tycker någonstans har de gjort allting rätt. De föll inte i fällan att försöka göra en Vegas, för den möjligheten fanns inte, utan de tänkte långsiktigt i expansionsdraften, vilka spelare de tog. De har byggt på en draftvalsbank. De har haft ett jättebra stöd, så de har liksom en bra start på det sättet, trots att resultaten inte har funnits. Så att de... Okej, okay, det kanske inte kommer lyfta redan nästa säsong. Men anledningen till optimismen är att på många sätt, och även alla initiativ de tagit utanför isen, hur de har valt att profilera sig som klubb, vad de vill stå för värderingar. På många sätt tycker jag att de har gjort i princip allting rätt, även fast det inte har funkat på isen. Och historiskt sett är det så för expansionslag. Vegas är det undantaget, men det var så mycket som föll på plats den säsongen för dem, så det är en orättvis ribba att mäta sig
mot. Okej,
okay, det känns beige, men som jag sa, egentligen har de gjort typ allting rätt, så då känns det orättvist att inte...
Jag kan köpa att du känner starkt för dem. Sen kanske det inte, som du är inne på, handlar om nästa säsong, att de ska vara med och hota med slutspelsplats då. Men ser man till ett femårsfönster, nu har de lagt byggstenarna på rätt plats då.
Så är det, och jag menar, de hade nog kunnat vara betydligt mycket, alltså de har ju inte fått någon målspelet har ju varit sämre än vad alla trodde, och det är ju liksom, det sänker en säsong.
Alltså det var det jag tänkte gå in på, för Grubauer har ju varit, alltså faktiskt, det har ju väl varit under all kritik hans målvaktsspel och inte allt vad de förväntade sig. Hur gör de där egentligen? Alltså kommer de fortsätta med samma par, eller tittar de på en trade, eller att signa något på free agent-marknaden?
Nej, men jag tror att de kan jag tror nog att de fortsätter, för de har ingen panik.
Men hur lång tid tar det innan supporterbasen och alla runt om klubben börjar muttra sig? Okej, när får vi resultaten? För visst, en eller två säsonger kan man väl köpa, men sen så börjar förtroendet ryta, kan jag tänka mig.
Ja, det är nog den här då. De har en säsong till, sen måste det börja hända liksom tydliga framsteg. Men jag tror att de kan göra framsteg redan nästa säsong. Som sagt, får de bara liksom hyfsat målspel, så
Sen ska vi säga också, svenskar i den där kärnan, Adam Larsson och Alexander Wennberg har ju varit vitala för dem den här säsongen, och de blir viktiga också framgent.
Mm. Ja, absolut. De är liksom, alltså, de är inga spelare som driver saker och ting, som är liksom stjärnor, men gedigna spelare liksom.
Ja. Perfekt under i, om den nya starten kan man säga. Jonta, okej, ska vi köra från 15 till 1 då?
Ja, kör du. Jag har ju skrivit upp det, så det är bara
ja. Jontas lag utifrån framtidsutsikter och magkänsla. Arizona, Chicago, Philadelphia, Sharks, Columbus, Winnipeg, Islanders, Anaheim, Vancouver, Devils, Ottawa, Buffalo, Detroit, Montreal och Seattle Kraken tar första platsen.
Mm.
Någon sista justering eller känner du dig nöjd?
Det var svårt. Alltså. Jag tyckte det var väldigt jämnt egentligen. Du hade ett tydligt bottengäng där med... För mig fanns det tre... Det fanns tre kategorier här. Där Arizona, Chicago, Philadelphia, San Jose, där är så här, det är tungt liksom. Och sen har du Columbus, Winnipeg, Islanders, så här, men det här är bra lag som kanske inte är bra nog. Och sedan hade du egentligen bara massa framtidslag där, så här, det finns anledning till väl ganska snarlika situationer liksom. Unga, bra spelare, framtiden för sig i någon mån. Så det var väldigt svårt, men man ska inte hänga upp sig för mycket på hur man rangordnar de här lagen sinsemellan. För det är inte så stor skillnad på de sista 8 lagen eller vad det blev.
Jag vet inte, Jonta. Jag tycker det känns bra att vi drog igenom alla de där 15 lagen som kommer att missa slutspel. Så vi vill se hur det blir med Vancouver, och ja, det kan ju också bli så att Vegas inte tar sig in i det trädet. Men med tanke på att det kommer bli väldigt mycket fokus på slutspelet, lagen som är där och spelarna, för från vårt håll i alla fall de kommande veckorna, så kändes det bra, tycker jag. Med tanke på att det är väl september vi kommer ta de här klubbarna framöver.
Mm. Det var faktiskt ett bra initiativ. Det var du, redaktör, som sa det. Så att det
ska jag vet inte om jag kan klassa som redaktör för den här podden.
Ja, det är inte jag som är det. Så.
Vem är det egentligen? Jag skulle säga att vi delar 50-50 på den bördan.
Ja, modern.
Nu, ja, precis. Nu är det 100% Jonta Lindqvist. Vi kanske ska köra Lindqvistet här. Ska vi döpa om det?
Ja, jag känner att det är dags att, liksom kliva tillbaks. Testet är pensionerat. Nu är det dags att återgå till Lindqvist.
Mm. Eller har NHL-team en patent på det? Nu har ju de lagt ner en ni är ju inte kvar.
Ja, men jag körde det via Play också, vet du. Vi körde med spelarna, det var också Lindqvist. Så att den har jag, den
claimar. Okej, den följer med dig, då är det lugnt. Så blir det här liksom ett paradigmskifte nu? Vi byter testet till Lindqvistet.
Ja, det gör vi. Och därför kommer det vara en annan typ av frågor.
Nej.
Också. Nej! Jo.
Tänk på att jag ligger i sjukstugan här. Ja. Vad dåligt.
Jag vet. Jag vill att du gör 2 kolumner behöver du nu.
Jaha.
Du är lite av en kloss har vi pratat om. Vad har du vägt som mest?
Ja, alltså jag skulle säga sommaren 2017 var jag uppe på 97 pannor, 96 där någonstans. Jag hade ju ett mål att gå upp på 3-siffrigt.
Åh, herregud.
Vadå?
Ja. Ja, det är mycket.
Jo, men alltså...
Jag hade tänkt att det skulle vara typ 90. Vilket är snittvikten i NHL.
Mm.
Men jag tror att det här funkar med både dig eller en snittspelare i NHL. 90-95 kilo.
Mm.
Sjukt att du har så vägt mer än snittspelare i NHL.
Ja, det trodde jag inte.
Med liksom med 5 kilos marginal. Ja.
Nu tror du att jag, det har vi pratat om förut, typ 1,45. Och då blir jag ju verkligen ett block om man väger 96-97 kilo. Men jag är ju trots allt över 1,80. Det ska alla lyssnare veta. Så det är inte en helt sjuk...
Är du över 1,80?
1,80 och en halv, tack.
Ja.
Då har vi förtydligat det.
Okej. Okay. Du kommer få 2 minuter nu, känner jag.
Jaha. Vi gör om testet helt och hållet. Jag vet inte vad jag tycker om det.
Nej, men det är ju en Lindqvist här. Vi testar det här och sen får vi se vad du tycker.
Ja, okej. Okay.
Och då kommer jag också ta ut svängen lite. Är du redo?
Ja.
I den vänstra kolumnen kommer du skriva en kategori, och i den högra kommer du skriva en annan. Du kommer förstå vilka det är. Hur många lag, eller så här, du ska ta alla lag NHL som har ett djur i sin logga eller namn, ett fiktivt eller dokumenterat, utdött, nu levande, vilket som. Och sedan, så många du kommer på, I den vänstra kolumnen placerar du de som väger mindre än du. Och i den högra placerar du de som väger mer. Och sen får du rätt för de som du har kommit på och skrivit i rätt kolumn.
Vänstra mindre än 97 kilo och högra mer än 97 kilo.
Ja, 93 säger vi. Mitt snittvikten mellan dig, mellan en Kloss Johansson och en NHL-spelare.
Men bara, höger, mer, vänster.
Höger, mer, vänster, mindre. Okay. Alla djur du kan komma på som på något sätt finns i en logga. Varsågod. Och för att sätta stämningen ska jag nu imitera lite olika djur. Nu kommer en fisk. Fiskar är tysta. Ja, vi har alla djur jag kunde imitera här. Nu är vi snart nere på en minut kvar. Vi kan byta med minuterna. Då blir det tveksamt innan igen. Lalala. Lala. 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 Lala, la 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 la. Jo. Tre, två, noll.
Jag ska ner ett sista där. Alltså det var bra att jag fick 2 minuter på mig. För att först måste man ju bara reda ut vilka lag som har haft eller har ett djur i loggan. Det tog ju ett tag och sen skulle man sortera dem. Men det här var ju mer mot det linkquizziga hållet än testet, ska man säga. Med tanke på djurtemat.
Ja.
Hur många lagar skriver ni ner nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagar skriver ni ner.
Okej. Okay. Ja, det är bara att köra. Vilka går till vänster?
Alltså, så vi börjar med någon som väger mindre än 93 kilo. Okej, då har jag Anaheim Ducks.
Det är helt rätt. Jag fick fram att en myskand kan väga uppåt 7 kilo. Men,
jaha, oj. Det är ju mer än vissa amstaff.
Ja.
Nu undrar folk, varför valde han amstaff? Men det är för att jag nyss träffade min syra som har en amstaff. Det är därför. Det känns som att jag behövde reda ut det där för alla lyssnare.
Ja, jag vet
inte. Penguins, alltså pingvin.
Helt rätt. En chaser-pingvin, den största pingvin som klockar in på uppåt 23 kilo.
Okej, inte mer alltså.
2 poäng. Mm-hmm. Nej, mindre jag trodde faktiskt.
Jag tror att det här är ett Arizona, alltså ökenräv. Jaha.
Du får ett halvt rätt.
Mm-hmm.
För att det är ju en prärieval.
Ja, det är ju såklart.
Men de är ju mindre. Ja. Så att någonstans, jag ger en halv poäng. Du får 2,5 poäng.
Hur mycket väger en prärievarg då?
21 kunde de komma upp i, så att det var, de är inte så stora heller.
Okej, men då har ju egentligen rätt på lagen, alltså hur de är fördelad. Alltså att den ligger
ja,
på
du har
rätt.
Sida. Det är därför du får en halv poäng, för det är ju fel djur, vilket jag inte uppskattar.
Måste jag, alltså det var ju inte mer linkvisigt att jag skulle nämna djuret.
Nej, men jag är domare.
Okej, det tycker jag är dåligt. Jag förtjänar en poäng där, känner jag.
Du får en halv poäng.
Jaha, okej.
Och det gäller samma för alla som har lyssnat. Om man har skrivit något annat än prärievarg, då har man, en halv poäng.
Och sen har jag Washington. Och sen örn.
Ja. Nu är ju problemet här. Du kommer inte få fel här, fast det får du egentligen. De har inte den loggan längre.
Nej, jag vet. Men du, alltså, historiskt tyckte jag mig höra också, eller?
Nej, det sa
jag inte. Okay, inte.
De har en logga. Så att den utgår.
Mm-hmm. Ah, ja.
För annars är det ju, då har man ju kunnat blanda in många lag.
Det är sant. Det var faktiskt det lag som jag skrev ner sist också. Man vill ju ha tillbaka den där örnen som de hade på 00-talet.
Okej, men då har du 2,5 poäng på vänstersidan.
3, va?
2,5.
Okej, 2,5. På den högra sidan, alltså lag med loggor som har djur över 95 kilo. Eller 93. Vancouver Canucks.
Helt rätt. En späckhuggare. De har ju späckhuggare-loggan nu. Och den väger 3-4 ton kan de väga. Så det är kanonrätt.
San Jose Sharks.
Ja, här har vi utgått från till en vit haj. De har valt, det ser inte ut som en vit haj, men vattnen där i norra Kalifornien är ju väldigt kända som typ de vit hajs tätast i världen. Så det är väl så här allmän inspiration. Så att, och de kan ju komma upp över ett ton, så att, absolut. Mm. Och även en liten, jag satt faktiskt och kollade det här, att för att uppskatta liksom hajen i relation till hockeyklubban. Och där såg jag någon person som hade fiskat upp en vit haj på 2 meter som vägde 100 kilo. Okay. Så jag tänker att även om han topp den här specifika hajen på loggan, så känns det som att den borde vara 2 meter sett till klubban. Ja.
Så att, nu svävar du iväg här.
Nej, så att det ska rätt.
Seattle Kraken.
Helt rätt. En Kraken finns ju inte, men den har ju en jättebläckfisk som inspiration som kan bli upp till 15 meter. Så att, svåra att väga, men... det finns ju liksom kadaverrester som har vägt 100 kilo. Så det är
Nashville Predators.
Helt rätt. En Smilodon fatalis.
Vad är latin? Kan... Kör du där?
Nej, men det är liksom den sabeltandtigern som den mest kända som jag förstått det som att de har som inspiration här.
Ja, du har gått så djupt till och med när du tagit fram det här.
Det här är allvar.
Det här är allvar. Ja, du har aldrig varit så helhjärtad med ditt test / linkquiz någonsin. Men det är väl för att vi blandar djur med hockey här.
Ja, det ska vara rätt.
Minnesota Wild.
Ja, den här har jag godkänt. De har ju inte specificerat vilket djur det här rör sig om. Men jag vill säga att det är en björn med tanke på rundningen på öronen. Mm. Så att, och de är större. Även om det är en svart björn så kan de komma upp i typ 300 kilo de största. Så att den godkänner vi helt klart.
Nu ska vi se här om de här har... Nej, det har de ju inte. Jag skriver Buffalo.
Ja, aha. Buffalo, en bison också.
Men, ja, de har det i loggan.
Ja, de har den gamla, precis.
Jag blev lite osäker där med den här... Blåa loggan om buffeln syns där. Men det gör den alltså. Bra, bra, bra. Florida är mitt sista lag.
Fel. En puma är faktiskt lättare än man tror. De vanliga puma kan komma upp ett 80 kilo. Men en Florida Panther då. Alltså under 18 där. De är mindre. Max 73 stod
det. Är det så alltså?
Det var faktiskt vanligt. Jag tror de skulle vara tyngre.
Ja, det chockerar, måste jag säga. Mm. Ja, men där är jag klar. Det var inte 12 som jag sa, det var 11 va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Nu dubbelkolla här. Nu står det faktiskt att vissa pumer kan komma upp i 100 också.
Jaha, oj då!
Men eftersom att vi då gick på en specifik...
En halv poäng kanske så reder vi ut där med Arizona.
Kommer du underkänna det? Okej, okay, du kan få en halv poäng så det blir jämnt.
Okej, då hade jag 2,5 på lättare än 93 och jag hade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mm.
Blir det va?
Du har
eller 6,5 blir det, förlåt. 6,5. Så 9 poäng totalt.
Ja, jag känner att Puma får man nästan godkänna oavsett vart man gick med den.
Ja.
Om man hade en tanke där. Ja, jag släpper den.
Jag tror att det är 9 poäng totalt. Om det är någon lyssnare som vill slå mig på fingrarna så är det bara att höra av sig till oss på Hockeypuls Instagram-konto. Där finns vi också. Det har ramlat in ganska mycket medier de senaste 2 veckorna här med funderingar och frågor kring NHL och så vidare och ämnen vi kan ta upp. Så vi ska göra det i ett framtida avsnitt. Jag ber om ursäkt att vi inte har svarat er alla och att vi inte har tagit upp det i podden. Men det kommer, jag lovar.
Vi ska också säga för folk här hemma, folk har varit riktigt kreativa här. Så kommer jag också godkänna om man satt en djävul hinhåle på tyngre.
Jaha.
Jag har inte med det på min genomgång, men om man känner att ja, men de har ju...
Alltså, vadå, devils?
Ja.
Ah, no, okej.
Okay. Ah, okay. Vi godkänner inte den. Men jag kommer att godkänna om man har en människa på under. Och den här står jag för.
Ottawa
har ju sin senatorlogga. Och jag gick upp och kollade upp där. Och tydligen under det här romarrikets tiden så var medellängden för män ungefär 1,70. Och de här var nog ganska rippade. Så det finns inte en chans att de vägde liksom över 90 pannor. Så att
Just det.
Så att har man satt en senator, en människa på under, då får man ett poäng.
Ja, jag tänkte inte ens i de banorna.
Nej, det jag menar. Om det är någon som har faktiskt tänkt så långt, då tycker jag de förtjänar en poäng.
Ja, starkt. Bra jobbat i så fall. Men har vi några fler lag då?
Nej.
Nähä, oj! Det känns bra.
Ja, jag faktiskt är imponerad att du kom på den.
Nej, jag gjorde inte det. Ottawa hade jag inte.
Nej, men den är ju liksom en sån här cool.
Ja, sant. Sen tror jag att många går bet, eller de går snett när de tänker kring Boston. Att man kanske tänker björn där.
De har ju haft någon björnlogga någon gång, men icke nu.
Ja.
Och samma där, Washington har ju haft.
Precis.
Jag kanske glömmer någon annan nu som också haft djurlogger. Vancouver har ju också gått fram och tillbaks. Men jag gick bara in, jag gick helt enkelt på den logga som redovisas nu på NHLs hemsida. Ja. För det finns ju lite olika tredje lag och sånt där. Eller tredje tröjor. Men
var maxpoängen 11 då? Eller 10?
Ja, det blir väl 11 då.
Ja. Okej. Okay. Skönt att studsa tillbaka efter några veckor med halvdana resultat i linkquizet / testet. Men kul! Det här kan vi nog upprepa, alltså linkquiz framöver.
Mm.
Så den inte blir svår.
Förtydligen det här också, det här är en tolkningsfråga, men jag har valt att tolka Vegas knäckt, som det är bara en hjälm. Man ser ju ingen människa i loggan där.
Nej.
Så den går till vike.
Rimligt. Har ni några invändningar på det jag inte har presenterat här, då är det adam.johansson@expressen.se eller hockey på sin konto som sagt som gäller. Bra, då är vi klara med veckans avsnitt. Då ska jag lägga mig till sängs igen och försöka kurera här inför slutspel och kval och allt som är igång.
Det är det väl. Jag är nöjd där.
Vad sa du?
Jag är nöjd där.
Ja, är du nöjd där?
Nu stänger vi butiken.
Det är det viktigaste. Puss och kram på er. Hoppas att ni får en fortsatt fin vecka och att det var en bra påsk. Vi är tillbaka nästa vecka igen och då lovar vi lite mer slutspelsfokus. Nu tittar vi till lagen som inte kommer att ta sig dit. Men vi ställer om för de kommande avsnitten här när vi ska summera grundserien också. Stort tack för att ni var med oss. Vi hörs snart igen. Hej hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.